lyckligare nu? Så varför vänta? Podden för dig som sökt lycka i framtiden men inte lyckas hitta den.
Hej Niklas.
Hej Filip.
Hur läget då?
Idag är det bra, förutom en liten förkylning som har smugit sig på. Så att, om man bortser från den så är det bra. Det är en sån här härlig podd-dag idag, så att, då brukar det vara bra. Själv då?
Skönt. Ja, lite roslig här med, men man kan ha det så gött i alla fall. Jag vet, jag gick med hunden här efter lunch. Så fint när det är lite snö ute. Och solen kom fram. Jag lyckades dessutom ta några bra bilder, tror jag. Så det är fint. Vad sa du, Niklas?
Ljuset har kommit tillbaka med snön. Det är det som är så skönt.
Precis. Och sen så fick jag ju chansen att prata med en fin vän också. En stund där innan.
Vem kan det vara?
Ja, vi har ju faktiskt bjudit in henne till att vara med på veckans podd också. Ja. Så säg välkommen till Cecilia.
Tack så mycket. Det känns jättetrevligt att vara här med er.
Det är kul att du kommer med. Vi har ju pratat några gånger om att du ska vara med, så nu fick vi äntligen till det, så det är ju perfekt.
Ja, det känns jättetrevligt. Tack så mycket.
Ja, härligt att ha det här. Jättekul. Jag tänkte vi kunde börja lite och fråga dig, Cecilia, vem är du och hur hittade du hit till den här förståelsen?
Jag är 50 år gammal. Jag har man och två vuxna barn och ett litet barnbarn. Jag bor i ett hus nära stranden. Jag har två engelska bulldoggar. Trots att jag har allt som man kan önska sig, så mådde jag väldigt dåligt för ett tag sedan. Och har egentligen gjort det fram och tillbaka ända sedan jag varit liten, fast inte hela tiden. Men väldigt mycket faderullan, väldigt mycket drama. Allt från att ha haft perioder av lycka till motsatsen. Mycket för att jag inte förstod heller vad det var som hände i mig när alla de här olika tankarna och känslorna liksom svallade över mig. Och då ville jag ju be om råd utåt och ta hjälp. Och man kan väl säga att efterhand åren har gått och jag har liksom försökt att ta hjälp utåt, så har det istället bara blivit att jag har kommit längre och längre från mig själv. Så att på alla dessa 50 åren så får man ju ändå säga att det har både varit upp och ner. Hit och dit. Faderullan. Men jag kan väl säga att redan när jag var liten så kände jag tidigt. Och det startade väldigt mycket när jag gick i andra klass. Och jag upplevde att jag inte riktigt förstod. Jag hade inte riktigt ro att koncentrera mig i skolan. Utan jag var väldigt mycket i min egen värld. Jag hade jättemycket fantasi. Och tyckte inte alls att det var kul att sitta där och lyssna på dem när de pladdrade i skolan. Utan jag liksom var, jag vet inte, jag satt i mitt eget. Och lyssnade inte, och då kunde jag ju inte heller ta till mig det som fröken sa. Så jag hade egentligen inga problem med kompisar, men jag halkade efter hela tiden med det som det här att sitta still och lyssna och så prestera. Och så började det bli mycket kritik kring det. Att jag kände att man sa till mig att jag inte förstod tillräckligt mycket. Och så började jag jämföra mig med de andra och tyckte att varför förstår de och inte jag? Och sen tyckte mina föräldrar att jag skulle gå om en klass. Och det var när jag gick i andra klass. Och den saken där blev större än vad man kanske kunde tro. Jag tror inte att någon tänkte på att det skulle ha så stor verkan för ett litet barn som jag var då. Jag var ju, vad är man? Sju. Ja. Men jag fick de tankarna och känslorna kring att jag inte var som de andra. Och de plågade mig rätt mycket. Jag kände kritik också för att jag inte liksom för att jag inte kunde prestera. Och då så fort jag då var ledsen och fick sådana tankar så började jag trycka in mig mat och så gick jag upp och ner i vikt. Och, ja. Och det där blev liksom mer och mer genom skoltiden. Att jag hade problem i skolan. Tyckte även om jag hade gått upp i en klass så tyckte jag att det var svårt för att jag var upptagen av mina tankar. Och så när jag kom i tonåren så började det bli mer drama kring allting jag kände. Som det redan är för tonåringar. Men det var nog mer drama kring hur jag kände. Så då blev det att jag började gå till kuratorn och skolsköterskan och... Och sen så hade jag jättefin kontakt med min farfar. Vi pratade liksom om allting. Han var som min bästa vän. Och jag såg jättemycket upp till honom. Och jag kunde ringa honom när som helst. När jag kände mig ledsen. Och jag träffade min man tidigt. Vi var bara 15 år. Och när vi hade liksom... Om det var någonting som jag undrade över eller kände... om vi hade bråkat eller någonting så kunde jag ringa till honom och så fanns han alltid där. Han var liksom inte, han gav aldrig den kritiken, utan han lyssnade alltid och man var alltid den bästa. Stumpidimpedampan kallade han det. Så jag kände mig väldigt omtyckt och älskad av honom. Men sen när jag blev 18 år så började han må väldigt dåligt med sig själv. Han fick en demens och han blev deprimerad. Och till slut så valde han att ta sitt liv. Och jag kan säga att i den vevan där så förlorade jag ju en trygg person som där jag hade känt att jag kunde vända mig. Där jag inte kände mig kritiserad. Den personen försvann för mig. Och det kom också upp som en möjlig sak för mig. När jag mådde dåligt. Att ja okej. Men så kan man göra. Man kan ge upp. Man kan skita i det. Man kan bli så där drastisk när man inte pallar. Så att det kom liksom ganska mycket till mig genom åren att nej men då skiter jag i det ungefär när jag kände mig väldigt ledsen. Då skiter jag i det. Jag orkar inte mer. Eftersom han var en sån person som jag såg upp till väldigt mycket och han kunde göra så. Och eftersom jag kände att jag inte presterade i skolan så var jag liksom... Jag behövde vara någonting annat. Om jag inte var duktig där så var jag tvungen att vara någonting annat. vad skulle jag då? Ja, då fick jag ju, det fick ju vara praktiskt. Jag fick ju hålla igång praktiskt. Så jag blev ju det man kallar för duktig flicka. Jag försökte vara till lags. Försökte vara positiv, glad, effektiv, mycket, jobba mycket, göra mycket, prestera mycket. Vilket gjorde att jag hade många jobb. Och kämpade på med jag och min man. Vi byggde hus. Vi hade många jobb igång samtidigt. Så att jag skaffar mig ju allt det här som man ska bli glad över att ha. Men jag blev inte glad. Inte innerst inne med mig själv. Jag blev glad för mina barn. Jag blev glad för min man, mitt hus, mina hundar. Men det är ju ingenting med mig, alltså det som sitter här inne och gör. Och det i sig gjorde ju också att det blev ännu mer stress. Nu har du alla de här sakerna. Du har två barn som är jättefina. Du har hus, fint hus. Kan du inte vara nöjd? Bra jobb. Jag är jättenöjd med dem allihopa. Jag hade ingenting med dem att göra. Men jag hade tråkiga tankar kring mig själv. Väldigt mycket tråkiga tankar kring mig själv. Att kvitta hur mycket jag gjorde så var det ändå tillräckligt. Och folk kunde ju försöka bekräfta mig så mycket som de bara orkar. Men eftersom inte jag kunde ta det till mig ordentligt, för det kom inte från mig, så gick det liksom inte att fylla det tomrummet som kändes. Så att jag hade höga krav på mig själv, både vad det gäller jobb, barnen, allt. Jag skulle liksom vara tillgänglig till 100%. Vara en jättebra mamma, finnas där, vara jätteeffektiv på jobbet, jobba extra och liksom, ja. Jag fastnade liksom i en prestation hela tiden. Och ändå så jag blev bara tröttare och tröttare. Och kroppen blev bara tröttare och tröttare. Jag fick liksom aldrig riktigt vila, återhämtning. Utan det var mycket görande hela tiden. Strävande efter att bli något bättre. Något som, där jag kunde känna för egen del att jag var tillräcklig. Men jag kände inte det. Jag kunde visst vara på jätteglatt humör och göra roliga saker med mina vänner och med min familj. Men så kom de där stunderna oftare och oftare där jag kände att nej, jag känner mig värdelös. Och då, när barnen kom i tonåren så blev det ju, det hände saker som blev väldigt svåra för vår familj. Och det gjorde också att det satte mycket mer press på mig och på oss båda i familjen. Och eftersom jag redan hade sådana tankar kring att det inte var tillräckligt så lades det här på det som uppstod hemma hos oss. Och det blev liksom bara värre och värre med hur jag slog på mig själv. Att nu kan du inte ens vara mamma heller. Titta här nu hur det går. Och, och då fick jag ännu mer ont i kroppen. Ännu mer spänningar. Huvudvärk, ont i magen, benvärk. Och till slut så var jag så överstressad så att dels gick jag upp massvis i vikt och fick bestämde mig för att göra en gastric bypass operation. Men jag fick också en giftstruma som gjorde att jag mådde jättedåligt. Kunde inte röra mig, kunde inte jobba, kunde ingenting, hade hjärtklappning. Och det var som att allt skrek i mig. Sluta, Silja, sluta. Men jag, vad gjorde jag? Jo, jag kämpade ännu hårdare. Jag måste skärpa mig. Jag måste bli bättre. Så här kan jag inte hålla på. Jag måste bli bättre. Och till slut så var det så oroligt hemma hos oss. Familjen mådde inte bra. Och vi hade väldigt mycket hjälp från BUP. Och till slut så hade jag inte krafterna till att orka med det som blev, det som uppstod. Så att jag hamnade till slut på inlagd på psyk. Och där låg jag i flera månader med en djup depression. Och man satte in massor med läkemedel på mig. Och diagnostiserade mig med diagnoser som bipolaritet, ADHD, panikångest. Ja, och sen hade jag då mina fysiska smärtor. Och jag trodde ju såklart att jag var allt detta här. Jag var ju väldigt skadad psykiskt, alltså att jag... Det var inte så konstigt att jag mådde som jag mådde, för att jag hade ju allt det här. Så att jag kände mig väldigt sjuk. Och det var liksom alla möjliga stämningsreglerande mediciner och lugnande och antidepressivt och... Och det, jag började äta antidepressivt redan 2001. Och, och sen kom jag hem och så gick det ett tag och så försökte jag jobba och det gick inte. Det var bara oroligt. Det var bara massa tankar kring att... Titta hur knäpp jag har blivit, hur sjuk jag är. Så jag fick en inläggning till. Och den var också på flera månader. Och då fick jag ECT, elchocksbehandling. Och då hade jag också börjat att dricka vin på kvällarna. För att jag orkade inte längre. Så jag mixade. Och jag försökte få hjälp för det. Men jag fick inte det. Man tyckte att jag skulle lösa det själv. Jag gick i massa terapi. Psykodynamisk terapi. KBT. KBT gick jag jättemycket. Men... Jag blev faktiskt bara sämre och sämre. Och sen så till slut så för här var 2019 tror jag. Så var jag låg bara hemma. Då hade jag varit sjukskriven i 2,5 år den senaste omgången. Och jag bara låg hemma. Jag träffade inte någon. Jag orkade ingenting. Ingenting var roligt. Allting var skit. Jag hade liksom gett upp. Men någonting i mig sa ändå att jag skulle försöka be om hjälp. Jag träffade en kvinna som gjorde en behandling på mig som heter Mind Recovery. Och någonting med henne gjorde att hon fick mig att gå nu iväg och söka hjälp. Och då gjorde jag det. Då gick jag till kommunen. Och då tänkte jag mig först att jag kanske skulle få en dagvårdsbehandling. Men nej, sa de, det kommer du inte klara. Du måste åka iväg. Du måste bo någonstans. Men i ditt fall så är det ju inte, du ska ju inte in på något sånt här, vad heter det? Nämndemansgården eller så. Utan du måste till ett ställe där man tar hand om psykiskt sjuka. Så jag fick åka iväg. Jag fick lämna min familj. Mina barn. Mina hundar fick jag ta med. Jag hade precis fått ett barnbarn som jag fick lämna. Och det var hemskt. Men det fanns liksom inget annat jag kunde göra just då, för att jag kunde inte ta hand om mig själv längre. Jag hade inget minne. Jag fungerade överhuvudtaget inte. Ja, det var helt förvirrat upp i mitt huvud. Jag visste inget, jag kunde inte reda upp min situation överhuvudtaget. Så jag åkte iväg motstridigt. Och bodde borta i 4 månader. Och när jag kom till det här behandlingshemmet så var det ju underbar personal. Jättekär personal var det. Och de hade hur mycket som helst behandlingsmetoder som de ville sätta in mig på. Och jag sa, ni får ge mig allt. För nu har kommunen betalat detta här, så nu måste jag ju leverera. Alltså. Nu måste jag vara jävligt duktig, för nu måste det här gå. Det är bara så att har de nu lagt dessa pengarna så är det leverera som gäller. Så att jag fick ett schema och då var det EMR, KBT, DBT, återfallsprevention, arbetsterapi, NA-möten. AA-möten. Och däremellan så låg jag i min säng inne i lägenheten och hade faktiskt panikångest dygnet runt. Jag blev ju inte speciellt mycket bättre, det kan jag ju inte säga. Trots allt de gjorde så var jag ju så värdelös, för att jag klarar ju inte av att leverera. Däremot så minns jag någon personal som sa till mig, Silja, ska vi inte ta bara köra ner och handla en glass? Ja, och vad skönt. Ja, men det vill jag gärna. Och så körde vi ner till hamnen och så köpte vi varsin mjukglass och så satte vi oss där nere i hamnen och så åt vi den här glassen och vi pratade om helt andra saker. Pratade om hennes barnbarn och det var så skönt. Vi bara satt där som vanliga människor och hade ett vanligt samtal och pratade om glass och hennes barnbarn och allt som inte hade med problem att göra. Och plötsligt så kände jag att jag hade en jättemysig stund med henne. Och sen kom det fler sådana erbjudande. Att Silja, vill du följa med på en liten utflykt idag? Ja. Ja, det vill jag väldigt gärna. Ja, men då gör vi det. Och så åkte vi på lite, några stycken sådana här kortare utflykter som jag kände att gud vad det var skönt. Och bara göra detta. Så började jag ändå in i lägenheten och lyssna på, jag sökte vidare för jag kände att det här är katastrof. Jag bor här på behandlingshemmet och fan, jag mår inte bättre. Hur ska jag göra nu? Alltså antingen får jag ge upp eller så får jag komma på någonting annat. Vad ska det vara? Så jag började lyssna febrilt. Jag gick ut på alla möjliga sidor och YouTube. Och så kom jag över Thomas och Dennis YouTube-klipp. En föreläsning som handlade om psykisk hälsa. Och jag lyssnade på den. Och jag vet inte någonting. Någonting fick mig att bli nyfiken. Så jag började lyssna lite mer. Kom över lite av deras böcker. Och jag var inte mycket jag hörde. För jag var ganska förvirrad. Men jag började lyssna mer och mer. Sen kom personalen. Och så sa de. Silja. Nu när du. När du så småningom ska lämna behandlingshemmet så måste du ha någonstans där du kan gå i samtal. Så jag tog kontakt med min vårdcentral och sa att ni måste hjälpa mig här och remittera mig till något ställe där jag kan gå. För att min psykiater som jag hade haft var inte kvar längre. Hon hade slutat. Så jag skrev ett brev till en klinik i Malmö som jag visste att de hade tagit hand om jättemånga från behandlingshemmet tidigare. Så jag tänkte att då kan de väl ta hand om mig också. Men efter ett tag så fick jag tillbaka ett brev från den här vårdinstansen där de skrev att tyvärr, vi kan inte ta emot dig för att det var för komplicerat. Och när jag läste det så blev jag först fruktansvärt ledsen och fruktansvärt arg och sprang ut till personalen och var fullständigt förtvivlad och kände att det finns inte någonting kvar för mig överhuvudtaget. Det finns ingenting som kan hjälpa mig att ta mig ur detta helvetet. Och så gick jag tillbaka till lägenheten igen och så satt jag och läste det här brevet. Och sen plötsligt så från ingenstans bara kom det, någonting bara hände. Det gjorde så ont, så ont, så ont i själen. Fruktansvärd smärta var det. Men samtidigt så var det någonting som bara hände i mig. Så bara väckte upp mig någonting inre som bara vaknade upp och sa, men Silja, Det är inte sant. Det är inte sant det här. Det du läser nu. För helsike vakna nu. Nu räcker det väl. Och där och då så bara visste jag att jag inte är psykiskt sjuk. Det var som ett totalt skifte i mig som bara... Så när jag blev kallad på de olika behandlingsgrejerna jag skulle gå på så... Bara kände jag att... Nej. Här finns ingenting att behandla. Nej, jag vill inte komma. Jag vill inte vara i detta. Det är inget fel på mig. Jag bara vet att inte det är det. Om inte det är något fel på mig. Då behöver inte jag vara här. Och då hade jag lyckats sluta med alla tabletter och all alkohol. Och jag bara visste att jag kommer inte behöva några fler tabletter i framtiden heller. För att jag är inte det här. Sen fick jag såklart en jättemassa otrygga tankar kring alltihopa. Massor som hände för mig. Som jag inte kunde reda ut. Men jag visste ändå att jag ville åka hem. Så jag åkte hem. Och sen så började jag lyssna ännu mer på de här poddarna och de tre principerna med Thomas och Dennis. Och jag åkte hem i maj månad då, ungefär på sommaren där, tog jag kontakt med dem och sa, jag vill träffa er. Jag tror att jag vill gå utbildning. Så träffade jag dem och jag bestämde mig för att jag skulle gå utbildningen och lära mig allt om de tre principerna. På den vägen är det. Det var ett långt svar.
Ja.
Ja, det är nog rekord faktiskt i den här podden.
Ja, men det var ett djupt och innerligt svar och framförallt ett väldigt ifrån total förtvivlan till hopp. Och det tycker jag är ett extremt viktigt budskap att hur jävligt det än är så finns det alltid någonting som man inte känner till just nu. Som kan få en att lysa upp igen. Och jag tycker att det är så tråkigt att många människor idag får uthärda det som du har gjort. Att få gå runt och tro att det är något fel på en. Få gå runt och tro att nej men jag är så här för att jag är instoppad i det här facket. Så det är väl det som jag och Filip vill sprida i våran podd, att det är verkligen inget fel på någon människa. Det som är fel, det är egot. Och när man väl avslöjar den den sanningen så släpper ganska mycket. Om man har sett det. Sen trillar man ju dit hela tiden. Men bara vetskapen att man har sett sanningen gör att man orkar gå vidare. Så tusen tack Cecilia för att du delar med dig av din personliga berättelse. För den är ju väldigt personlig, men det är starkt att höra den.
Tack.
Ja, verkligen. Man känner sig verkligen bra där under tiden. Här. Ja. Jag vet inte hur vi ska fortsätta på detta nu.
Alltså, det är väl intressant att höra liksom hur, efter att du har fått insikten och lärt dig mer av de tre principerna, eller lärt dig att egentligen är det ingenting vi behöver lära oss. Vi behöver bara få molnen att skingras så att den sanna jag kommer fram. Mm. Hur liksom är det nu? Trillar du fortfarande dit precis som mig? I tankesnurr och hela den biten. För det tror jag också är viktigt att berätta att bara för att man har sett det en gång så är man ju liksom inte botad, utan egot är ju alltid där och pockar på liksom.
Jag kan fortsätta. När jag då åkte till den här coachutbildningen som jag gick hade jag ju precis lämnat behandlingshemmet och mitt sinne var ju väldigt fullt med de här otrygga tankarna som jag hade byggt upp under den senare tiden, där det var väldigt, väldigt mycket. Jag hade mycket minnesluckor och mycket, jag hade haft mycket, mycket tabletter och alkohol. Det hade ju varit mycket panikångest, mycket, mycket tankar som hade snurrat omkring. Så naturligtvis behövde ju lugna ner sig. Och jag behövde ju få mer tillgång till stillhet. Och det kunde jag ju inte så lätt den första tiden. Så det var smärtsamt under många månader. Och är fortfarande emellanåt. För att vi frias ju inte från att vi går in i och liksom i de olika upplevelserna där ute och glömmer bort att det är just upplevelser som vi upplever utifrån vårt eget tänkande. Men så jag fastnar med jämna mellanrum i livets spel och i att jag blir ledsen, att jag blir orolig och också rädd. Och skillnaden på det jämfört med innan är ju att hur det än känns, för det känns ju för jävligt emellanåt, så vet jag om att allting är ändå okej. Jag får lov att känna som jag känner. Jag känner mig rädd, jag får lov att känna mig rädd för att det är mina tankar som har dragit iväg och liksom och det är det som har fått mig att känna som jag känner. Men att jag har tillit till att om jag bara kan återgå till den här lugna platsen i mig själv, så kommer jag att så kommer det att lugna ner sig, precis som stormen gör där ute med att det blir liksom stilla igen. Och så kommer det en ny storm. Men att vetskapen om att jag kan alltid backa tillbaka och finna den platsen i mig själv som är rofylld. Att den finns där. Om jag kan lita på det. Att den är där oavsett om jag kan se den och uppleva den just nu. Så vet jag bättre om idag. Och det har ju med ökad medvetenhet kring att vi fungerar på det här sättet. Det är när vi är i denna stunden, detta pågående ögonblick, så är allt andra surret, bruset, det är tankar, känslor som är flyktiga. Men det är inte vad vi är. Så tilltron och tilliten gör att jag står ut. Men jag har absolut stunder av smärta. Och, därför att livet, det mänskliga spelet pågår. Och vi lever i det. Och det känns. Och jag tror att det är viktigt att lyfta det. Att jag behöver inte ha som mantra att jag ska vara positiv och glad. Därför att det är inte det vi är. Det är pålagt. Det räcker med att säga att jag är punkt. Allt som kommer efter, glad, positiv, arg, sur, framgångsrik, värdelös, whatever, är vi inte.
Jag läste en grej på Facebook idag av vän Lars som hade lagt ut en bildserie, tror jag, på massa norska härliga fjäll. Och om jag minns rätt så stod det någonting, tack gode Gud för att vi har tankar. Och jag tänkte på det nu när du berättade om det här, att alltså, tankar behöver ju inte bara vara negativa. Utan tankar är ju våran värld. Vi är ju, sättet att vara människa är ju gåvan att vi har tankar. Men när vi lär oss att det är tanken som skapar känslan och inte tvärtom, så kan vi förhålla oss till dem på ett helt annorlunda sätt. Och faktiskt kunna bryta tankemönstren som byggs på mycket, mycket fortare än vad vi tidigare har gjort. Åtminstone för mig är det så med skuldkänslor och att man inte räcker till och det bara pockar på mer och mer om man inte har förstått varför. Och inte har förstått signalen ifrån kroppen att är det någonting som gör ont, så är det troligtvis en tanke som inte ska vara där just nu. Så släpp det för ett tag. Och hitta lugnet. Och vips, så kommer det en ny tanke som gör att min kreativitet kan blomma ut istället. Eller mitt självförtroende börjar växa. Eller jag visar mer kärlek. Mer glädje. Mer harmoni. För då öppnar jag upp för möjligheten till det. Men om jag hela tiden är fast i den tanken som väcker det onda i mig, så blottar jag aldrig min fulla potential. Den människan som tittar ut genom ögonen kommer liksom inte fram.
Jag tänker att det finns ju så himla många sätt att försöka förklara på något sätt det vi har sett. Och alla har vi kanske inte sett exakt samma sak. Och dessutom är det ju inte ens en sak, utan det är ju bortom saker och ting. Det gäller på något sätt att inte fastna i formen av det vi säger. Alltså att fastna i våra ord. Och jag tror ibland behöver man lyssna på lite olika personer för att vi sätter olika form på det vi har sett. För mig till exempel så räckte det aldrig på något sätt att avslöja en tanke, för att jag såg ju inte de här tankarna som gjorde mig stressad, utan jag kände mig bara stressad eller i ett ekorrhjul ibland i livet. På något sätt behövde jag hitta den här lugna stillheten. Och därifrån kunde jag se att ja, men det finns ett tänkande som kan ta mig därifrån. Och det här tänkandet består av massa tankar och ofta är jag inte medveten om exakt vad det är för någonting. Mer än att det är något som är flyktigt. Och i den här stillheten, för min del i alla fall, där finns ju en enorm glädje och kärlek och harmoni och sånt. Men det kommer ju inte från det här liksom som man bygger på ovanpå egot, att nu är jag så jäkla positiv liksom, att det är någonting som jag på något sätt tänker mig till, utan det finns ju den här längre ner på något sätt. Fast det är inte ner, eller längre in, fast det är inte heller in. Men det är liksom en annan dimension på något sätt. Och det där tror jag, alltså jag kan beskriva det på det sättet, men någon annan kanske beskriver det på ett helt annat sätt. Och som sagt, det gäller att inte fastna i det, utan på något sätt se att vi borde peka från något som är väldigt hoppfullt. Och även till något som är väldigt hoppfullt. För om vi inte pekar från något som är hoppfullt, då på något sätt är det egot, Filip egot, som står här och försöker peka någon annan åt en riktning. Och det kanske man lyckas med någon gång ibland. Men i alla fall för mig så måste det komma ifrån den här platsen. Som inte är en plats, utan mer någon slags sinnestillstånd, så skulle jag beskriva det som. Och det är på något sätt det som jag känner att man kan liksom tuna in sig mot. Precis som att man kan vrida in en radiostation på en gammal läxradio. Så kan man vrida in sig mot den där känslan, mot den där energin eller den där frekvensen. Och det kan man göra om någon prata som vi gör om detta, om någonting. Men man kan ju även göra det om man lyssnar på någon musik som man kan till exempel höra det ifrån. Eller när man är med sina hundar till exempel, och man känner att de kommer också från den där platsen.
För mig så kom ju inte den här djupaste insikten, den kom ju inte när jag satt i någon sorts meditationsställning, utan den kom ju verkligen från liksom en smärta som var fullständigt olidlig. Där jag verkligen ville helt lämna jordlivet. För att jag orkade verkligen inte längre. Det var en fruktansvärd stund. Men jag tackar ändå för det brevet. Som var ett avvisande från samhället, kände jag. Att nu är det ingen som hjälper mig med. Och ändå så var det vändningen på alltihopa. Så på något sätt så behövdes det där jävla brevet. Jag behövde få det för att jag skulle verkligen komma liksom på djupet, förstå att allting kom inifrån mig själv. Och det fanns och finns ingen annan som kan liksom lugna ner det tankebruset. Utan det är ett självreglerande system som måste ske inom mig. Efterhand som jag stillar ner och inser att jag är inte allt det här som jag tror. Allt det här som pågår här nu. Alla de här tankarna kring whatever det var. Som jag tänkte om mig själv. Att jag var värdelös. Och att jag hade de och de diagnoserna. Så att. Och det. Det som gick. Det som har gjort att jag har gått så lost. Det är ju att. Ju mer hjälp jag har fått. Ju mer jag har varit där ute och sökt. Efter. Snälla ge mig råd, snälla hjälp mig. Snälla tala om för mig hur 17 jag ska leva mitt liv. För jag vet inte, bara säg det. Bara tala om det, ge mig facit. Vad är facit för att leva? Och jag fick inte något facit. Och jag var så förvirrad. Så jag kunde inte själv. Jag hade inte tillgång till den klarheten. Så idag förstår jag ju varför människor blir helt, helt förvirrade ju mer råd och tips de får. Så det som fick mig att läka, det var att jag på något sätt stängde dörren om alla råd och tips. Men sen öppnade jag min inre istället, den andra dörren. Där min egen inre visdom var tillgänglig. Och där hade jag inte varit. Jag hade inte varit närvarande. Jag hade varit helt, helt i mina tankar kring allting som hänt och allting som jag skulle kämpa med. Ta till mig, lära mig och sådär. Jag var helt upptagen av allt det som alla sa till mig. Nu måste du göra så och så ska det vara så och så ska du äta de tabletterna där och så ska det vara massa metoder och grejer. Så att jag hade liksom, jag var inte här. Jag var inte närvarande. I den enda stund som finns. Och det var den enda plats jag inte var närvarande.
Tänk om du för 42 år sedan när du satt och lyssnade på din lärare på allt pladder. Om den läraren istället hade lärt dig om hur livet egentligen fungerar. Tänk om vi kan sprida det till våra barn och våra barnbarn genom våra poddar och det som du gör, Cecilia, och det som Thomas och Dennis gör och det som många andra gör runt om i Sverige.
Och sluta tro att de är sjuka, barnen. Mm. Sluta tro att de har alla dessa diagnoser. Sluta spring till BUP, till allt. Känslor kommer, känslor går. Men vi är inte dem.
Om du hade träffat dig själv. Om man tittar tillbaka. Vid liksom ett tillfälle där du inte mådde så bra. Vad hade du berättat för dig själv då? Eller vad hade du kunnat hjälpa dig
själv? Kära älskade Cecilia. Bara lita på att du allt är som det ska. Du duger som du är. Du gör allt vad du behöver. Det är okej. Okay. Det är bra. Jag hade gett mig själv en kram. Sagt att du behöver inte tillhöra något fack. Du kan vara den du är. Och det är nog. Jag var lika mycket livets mirakel som jag var när jag kom till. Det är på något sätt så är allting så gulligt och kärt när man är bebis. Men sen blir det mer och mer och sen så när de kommer i tonåren så fy far vad de är jobbiga. Och jag har lärt mig att när vi känner det här motståndet och när vi känner det här när modet går ner hos människor så har jag verkligen, även om jag vet att det är svårt att krama någon eller liksom eller bli kramad när man är tråkig. Alltså när modet är nere och man inte är sitt bästa jag så är ju det egentligen är det ju det som gör att man återgår till stillheten. Att man liksom får lugnat ner det här surret, bruset.
Eller som man säger i Skåne, kluddet.
Kluddet. Och vi kommer att ha alla känslorna. Det är ju liksom, bara för att man har förstått det här, så, alltså hur vi fungerar, så innebär inte det att man är fri på något sätt från livets spel. Men och har man snurrat in sig så jädra mycket som jag har gjort, så får man kanske räkna med att det tar lite tid. Och jag vet inte, även om inte tid räknas på det sättet, men jag har väldigt mycket motstånd som kommer fram och tillbaka. Och jag tänker att det blir mindre och mindre hela tiden. Det har jag ju sett. Så jag får fortsätta lita på det helt enkelt. Från början så litar jag inte på det alls. Utan då var det Dennis som höll i utbildningen som sa att kan du lita på mig då? Och jag kände någonstans att jag tror jag kan det. Så jag börjar med det. Och sen så kunde jag liksom efterhand, jag såg för mig själv att det ligger någonting i att det är på det här sättet med hur vi fungerar. Men jag var ett med mina tankar, så jag tyckte inte att jag satt och tänkte på något speciellt. Jag förstod inte att allt vi upplever är tankar.
Jag hörde något på i veckan här. Jag tror det var, jag lyssnade på Michael Singer igen tror jag. Han pratade om clinging på engelska. Att vi liksom klänger oss fast. Och jag tyckte det var rätt bra beskrivet på något sätt. Att vi liksom klänger oss fast i någonting. I något tänkande. Och det är liksom det där att vi klänger oss fast som skapar det här lidandet eller skapar att vi inte mår så gött som vi skulle kunna göra. Men när vi liksom släpper taget om det där som vi tänker på något sätt, oavsett om man kanske är fullt medveten om det eller om det mer sker på något sätt i bakgrunden, då mer flödar det ju. Alltså, då blir det mer den här floden som rinner eller vågorna som går. Man mår inte alltid på topp, men om man kan liksom vara okej med det som är, då blir även de så kallade dåliga stunderna bättre och det går över fortare. Att bara vara okej med det som är, det är ju så himla.
Och det jag tycker har varit hjälpsamt för mig, det är att prata om var finns psykisk hälsa? Var finns mental friskhet? Det vill säga, det är vi redan. Och led oss istället, om vi går vilse i våra tankar, så plocka hem oss till det vi redan är istället, än att fokusera på ohälsan. För det är väldigt mycket så idag. Och jag var med i alla de här grupperna och lyssnade på alla de här samtalen som liksom så mycket som möjligt. Jag liksom snöade in mig helt på psykisk ohälsa, psykisk ohälsa, psykisk ohälsa. Och det var inte hjälpsamt, inte för mig. Mm. Var och en får göra som de vill, naturligtvis. Mm. Vill man gå i KBT och tycker att det är jättebra så... men jag hade inte så pass lite tankar så att det funkar för mig. Men det finns ju människor som är jättehjälpta av det. Och naturligtvis så ska man göra det. Mm. Det här liksom... Det är ju kanske... Det är ju olika hur mycket man har snöat in sig. Mm. I sina tankar och mycket, mycket som brusar. Och det brusar väldigt mycket i mig. Så för mig så var det inte hjälpsamt med sådana här att gå det hållet. Att, det är skillnad att berätta någonting som hände, som man fastnar i, men som faktiskt är över. Och för mig är det över. Jag är ingenting av det som jag var då. Jag kan inte ens fatta att jag har varit på ett behandlingshem idag. Men jag är väldigt ödmjuk till de som är där. Jag har kontakt med flera stycken fortfarande. Och jag förstår. Därför att de är kvar i det de tror och tänker om sig själv. Och då är det inte så konstigt att de känner att de inte reder upp situationen. Och behöver bli hjälpta. Och när man, så länge det är så behövs ju den hjälpen. Så jag är väldigt tacksam att jag kunde komma dit. För på något sätt så fick jag ju ett avbrott från det här som jag gick i där hemma. Liksom, som bara surrade runt i samma. Och ibland så får man kanske ta in nya... När inte familjen kan stötta varandra helt. Att när man liksom, de stöttade mig, men när man liksom inte kan... Det är svårt ibland i den närmaste familjen att hjälpa varandra fullt ut. Ibland måste det komma någon annan utifrån som kanske kan guida en.
Men bara byta miljö på något sätt kan ju vara väldigt... bra, även om det kanske inte ligger i miljön. Men på något sätt kommer från det där snurret som pågår. Lite...
Det är svårt att få hjulet att stanna i nedförsbacke.
Mm.
Det stannar först när det händer något. Och man börjar rulla upp för.
Precis. Och sen så är det ju så att de här läkemedlen påverkar ju jättemycket. Kroppen. Det tar lång tid att göra sig av med det. Och det har jag känt. Att jag kan tänka att jag började äta såna här starka läkemedel, antidepressivt och lugnande tabletter redan 2001. Och nu är det och jag slutade 2019. 18 år har jag stoppat i mig jättemycket läkemedel. Och så plötsligt så ska kroppen var helt utan och lösa det själv. Alla motgångar som kommer. Såklart så... jag vet knappt hur det är att vara utan läkemedel. Och jag... Det krävs ju inte många minuter när du sitter hos en läkare innan de... Du bör inte ens känna doktorn för att du ska få utskrivet sömnmedel och lugnande. Idag. Och det är väldigt många barn som får läkemedel av olika slag. Och som tror att de är ADHD. Jag är detta, jag är bipolär. Jag kan inte hjälpa att jag beter mig som jag gör, att jag tänker som jag gör, för att jag är faktiskt sjuk. Jag har dessa diagnoserna, så att det är därför jag är som jag är. Och hela deras tillvaro byggs upp efter att de är allt det här. Skolan anpassar sig efter det, hemmet anpassar sig efter det och sjukvården. Så allting kretsar kring den här personen som att det är vad hon är, eller han. Det är vad den personen är. Jag är detta.
Ja, därför det är så himla hoppfullt att höra din historia här idag, Cecilia, och visa på att det finns på något sätt en annan riktning att titta i.
Det var därför det blev så lång.
Ja, det var jättebra. Jag tänker att det om jag kan
väcka detta hos någon att reflektera över vad vi håller på med. Mm. För att jag hade inte en aning. Jag lovar, jag hade inte en aning.
Mm. Ja, på något sätt så de flesta vuxna går väl in i någon form av sömnliknande tillstånd och har stängt någon dörr. Sen kanske man går olika långt in i den här labyrinten bakom dörren. Och någon gång kommer man till något ställe där man kanske väljer att gå åt andra hållet.
Mm. Och jag slog på mig själv. Det var inte så att jag var så destruktiv utåt. Så det är inte säkert att alla har alltid uppfattat vad som pågick in i mig.
Mm.
För att det var väldigt inåt destruktivt.
Men väldigt hoppfullt att se dig då, Cecilia. Och den energin du förmedlar detta med.
Så. Ja. Tusen tack ska jag också säga.
Mm.
Ja, jag får tacka för att jag fick komma.
Ja, stort tack och jättekul att du kunde vara med den här gången. Och det ska bli spännande att se vad du hittar på framöver här också. Det känns som att du har ett hoppfullt budskap att dela med dig av.
Ja, jag har ju, det kommer att bli ett webbinar tillsammans med en annan man som heter Ivan Karlsson, som också studerar och jobbar som coach inom de tre principerna. Vi ska ha ett webbinar som absolut riktar sig alltså, först och främst till föräldrar och ungdomar och barn, där vi just pratar kring var våra tankar och känslor kommer ifrån. Jag tror det var den 20 eller 21. Det finns en sida på Facebook som heter Bortom bruset, som man kan gå in och läsa på. Där finns ett kommande webbinar i alla fall, som vi kommer att hålla just om detta. Där jag känner att för egen del att jag jättegärna vill nå ut till föräldrar och barn. Just försöka få människor att vakna upp till att det inte är så här, att vi inte är så här sjuka som vi tror.
Ja, men fantastiskt. Det blir säkert jättebra. Du hör ju min hund, han håller ju med också. Nu fick han vara med i den här podden också. Ja. Så är man nästan 13 år så får man fläcka in lite ibland. Man
är det klart.
Ja, härligt. Tack ska ni ha för att ni ville hänga med mig denna fredag. Hoppas ni får en härlig helg.
Tack detsamma,
Filip. Tack detsamma.
Hej då.
Hej
då.
Tack för att du lyssnade. Tipsa gärna vänner och kollegor om podden Lyckligare.nu. Tillsammans gör vi världen lite bättre, steg för steg.